Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså jag vet inte hur många gånger jag har hört detta. Att jag ska sänka ribban, att jag liksom, mitt brinn, oh, att det är lite skärmigt så där. Det kommer gå över. Liksom,
det har inte gjort det kan jag
dra åt helvete. Tala för dig själv om du känner så. Alltså så, här, så har jag känt.
Hej och välkommen till den här resan i minnen och nostalgi. Där barndom och tidig vuxendom möter nutid. I den här serien som har 4 delar så bjuder vi in er att återförenas med oss. Ylva Hellen, Sara Edvardsson, Johan Anderblad och mig, Henrik Ståhl. Som under några år i början av 2000-talet var omtyckta ansikten i barnprogrammet Bolibompa. Varje avsnitt är en fördjupning i en av oss, och vi kommer att avslöja hemligheter, historier om utmaningar och framgångar och vad som egentligen hände under de här åren för så länge sedan. Och så kommer vi också berätta lite om vad vi har gjort sedan vi lämnade Bolibompa. Så följ med oss när vi avslöjar berättelserna bakom allt du såg i rutan och som definierade både oss och de som tittade. Den här serien är för dig som växte upp med oss, Ylva, Johan, Sara och Henrik. Och nu är vuxen, men som fortfarande håller fast vid kära minnen och nostalgiska känslor för just Bolibompa. Välkommen!
Ja. Hej.
Hej. Så otroligt lyxigt på något sätt att ni är här hemma hos mig.
Och dricker gott kaffe med dig.
Och Sara och Johan. Och Johan och jag, vi brukar ju ses ibland och äta lunch. Alltid samma plats, samma tid, samma mat. Ja, om Johan får bestämma. Och sen så Sara och jag, vi delar ju kontor. Så vi ses ju ganska ofta.
Yes.
Ja. Och Henrik träffar jag så sällan, men du finns med mig alltid, så ofta i tanken. Du dyker upp så ofta i mina tankar faktiskt.
Vi skriver en del på Insta till varandra.
Det gör vi också. Jag kommer att tänka på dig så ofta och vill skicka små grejer till dig. Ja, men jag heter Ylva Hellen och kom ju sist in i det här gänget som liksom har blivit någon slags Bolibompa-gänget eller Bolibompa-kvartett på något vis. Och jag vet inte varför, vi har snackat en del om det under dagen här, men varför det är vi, liksom, att vi, just vi 4 känner lite som en enhet. För vi har ju alla gått om lott med andra också, jobbat mycket med andra. Men det, jag tror att det är det här som jag har pratat om, att vi var under så många år, 3 eller eventuellt 4 år, liksom varje dag, varje år. Tillsammans, rutan, gentemot barnen liksom, och familjerna. Och att det inte fanns så mycket konkurrenter. Så jag vet i 17 hur bra det var det vi gjorde, men vi hade inte så mycket. Vi hade faktiskt inget, det fanns inte så många andra streamingtjänster att välja på.
Nej.
Och inte så många spel heller. Men jag kom ju in i det här gänget som en fullständig noob, alltså. Och var, jag jobbade på krogen. Jag drömde om att bli konstnär. Och då ringer min moster upp mig. Hon jobbade för Sveriges Radio. Hon är pensionär nu, men hon var ju korrespondent för Sveriges Radios Ekot, Alice Petrén. Och så ringde hon mig så här: ska du inte provfilma för det här? Och jag hade verkligen inga tankar om att var varken programledare. Jag tror inte ens jag tittade mycket på tv. Jag var lite så alternativ. Jag jobbade som sagt på krogen. Jag hade bott i Tjeckien och skrivit en mycket svår C-uppsats. Jag tror den heter kommunismens inverkan på den tjeckiska nationella identiteten.
Och sen blev det bolibompa efter det.
Ja, och sen så precis, så det var bara för att kontrasterna i vad liksom, hur som helst.
Och så berätta också vilken krog du jobbar på, för det tycker jag också säger den.
Soldaten Schweik, ja. Ölkrogen, och det var ju på den tiden när alla rökte. Det var ju liksom Lützendimma där inne och liksom totalt sjöslag, och jag var väldigt bra på att bära ölsidlar. Jag kan fortfarande nicka till folk igenkännande och andra mig på grund av den tiden när jag jobbade som servitris. Och då gick jag i alla fall på den här provfilmningen, för jag tänkte så här, gud vad kul hur det ser ut i tv-huset ändå.
Mm.
På riktigt liksom. Alltså jag tänkte att det kunde vara jävligt kul att se.
Det var målet då liksom.
Ja men liksom, nej, men när man växte upp, alltså jag älskade liksom Fem myror. Jag älskade ju barnprogram, det visste ju min moster också, att jag älskar, jag har jobbat mycket med barn, jag har jobbat med barn på flyktingförläggning, jag liksom, jag tittar mycket på barn-tv, jag gillar liksom kultur för barn på något sätt. Jag åkte dit, hade inga speciella ambitioner så. Men jag var precis som er, att jag fick något slags program, vad man skulle göra, typ ett litet bolibompa-program. Jag skulle påa Björne och så skulle jag, det var kul, och det var kul att se hur det funkar. Och sen åkte jag därifrån, och då sa de också så här, vi hör av oss om några veckor. Men de ringde faktiskt redan när jag var på bussen därifrån. På väg.
Men var det många som provfilmade då, som du minns? Liksom,
ja,
satt,
fast det var inte så att vi kom mycket samtidigt. Nej, okay. Så jag har ingen aning.
Nej.
Men det var verkligen många som kom, ja. Det var en massa provfilmningar liksom som pågick, och de sa det, vi håller på. Men de ringde på bussen när jag var på väg därifrån och sa, vi vill träffa dig igen. Och då fick jag någon annan uppgift. Och då blev det liksom, men gud, kan jag få ett jobb här? Ett riktigt jobb på te? Alltså, hur sjukt är det här? Så då blev det jobbigt för mig. Då började det spela roll. Och gud vad jag stod och övade hemma. Ska jag göra så här, helt svettig och liksom, det kommer aldrig gå, jag kommer aldrig få det här jobbet. Jag vill ha det här jobbet. Plötsligt som hägrade det verkligen. Jag åkte i alla fall dit, gjorde nästa provfilmning. Jag var kallsvettig, jag tror jag sög faktiskt. Men jag fick jobbet. Jag minns liksom inte hur det beskedet kom. Men jag fick det där jobbet. Och då började den här resan där jag trodde liksom att jag skulle vara konstnär eller möjligtvis, inte vet jag vad jag trodde. Jag hade gjort så många olika saker. Liksom bytt bana varannat år i livet. Och så insåg jag att här kan jag göra precis allt som jag tycker om.
Mm.
Gud, jag kan måla och rita grejer. Jag kan bygga saker. Jag kan liksom göra dockor. Jag kan spela. Jag kan göra allt som jag gillar att göra. Jag kan använda mina språkkunskaper. Allt som jag liksom hållit på med så här. Gud, det här är liksom mitt drömjobb. Så det bara växte på mig direkt. Och jag kände, för mig var det som att jag hoppade ner i någon typ av skattkista och bara, wow, liksom, obegränsade möjligheter. Och mina första liksom skådespelarsituationer var ju med er. När liksom den här lyxen, när jag menar både Sara och Henrik som skådespelade, och ja men du är också Johan ju. Men att vi alla fyra liksom bara, det var så jävla kul. Och jag kände bara att jag älskade det här jobbet. Det var en sak som var lite sjuk. När jag hade fått jobbet så var det här med sminket. Jag vet inte vad det var. Jag skulle sminkas, eller de skulle ju liksom, man skulle få någon palett. Och jag var ju då, som jag sa innan, lite alternativ. Jag sminkade mig inte så mycket. Jag var liksom inte så intresserad av det. Och skulle då få lite hjälp. Och då var det så här att när jag satte mig i stolen hos den här sminkösen, Så liksom bara tog hon sig för ansiktet och bara, men vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Hon har ju mustasch liksom. Att jag hade det då. Okej, jag vet inte liksom. Hon bara, nej det här kommer kanske inte gå, sa hon. Det här kommer nog inte gå. Och det ringdes liksom, det kom då några ytterligare sminköser gåendes liksom. Och då skulle vi gå upp till någon annan sminköser, så vi gick på långt led liksom. Flicka med mustaschen liksom, ska hon verkligen, det kommer inte gå, hon kan inte synas utan så här. Hur ska det här bli liksom, och så här grejer. Och så kom vi upp till någon annan och då liksom fällde de upp en så här skrivbordslampa, ni vet, en sån här på arm liksom. Mot mitt ansikte så här med ljus. Här, liksom, hur kommer det synas? Och så skulle vi provfilma. Ingela skulle liksom sätta på räck och så skulle de filma. Så skulle vi alla titta på det här liksom.
Vilket jävla trauma. Vilken start.
Vilket alltså. Och då är det så här att jag, vid det här laget, jag är väl 27 eller något sånt där. Och då är det så här att det var min liksom, alla har väl sina små, vad kallas det när man, något som man tycker.
Komplex.
Är, komplex. Det här var liksom ett komplex som jag har haft när jag var tonåring.
Men grejen att du var har en liten mustasch.
Ja, och ja. Då var det så här, men då var det en kille som jag var lite kär i på ett jobb när jag jobbade inom militären. Liksom som på kaféta Markan. Så var det en kille som jag var lite kär i. Och han bara, Stockholms snyggaste mustasch kallade han mig en gång. Och jag fick liksom så, jag blev så himla ledsen för det. Och då bestämde jag mig så här, han kan dra åt fucking helvete. Jag tänker aldrig ta bort den. Liksom fast jag tyckte det var så jobbigt. Så bestämde jag mig. Mm. Och då kom jag i den här stationen 10 år senare. Med alla dessa kvinnor på SVT. Mm. Som säger att jag kanske ändå inte kan ha det här jobbet. Och hur ska vi göra nu? Och då slutar det med att jag får ett visitkort. Så här, någon som säger så här, men jag känner en kvinna som håller på med laser. Då var väl det ganska nytt kan jag tänka mig. Det var någon adress här. Liksom bara ett tips. Men jag gjorde aldrig det. Och sen så har det där följt efter mig, inte följt efter, följt mig lite. Det där har ju alltid funnits sen jag började på tv. Och det exploderar ju när man är med i program som På spåret och sådär, vuxensammanhang. Då är det så här, då fick jag ju så mycket mejl, liksom typ så här, har din man, kan din man liksom låna sin, dig sin rakhyvel eller kan ni skaffa en spegel eller...
Att det,
alltså jag är helt chockad här nu.
Ja, men det är ju sådana saker som händer liksom i ens utseende när man hamnar i tv. Och det var liksom mitt första möte med. Och jag var ju inte intresserad av att synas egentligen. Jag hade inga tankar om så här, jag vill bli program, jag vill synas. Jag vill, utan jag bara, wow, det här är ju askreativt jobb. Fan vad kul liksom. Och jag kommer få 17 000 i månaden, för det var vad vi fick.
Ja, jag vet. Ja.
Jag kommer få 17 000 i månaden.
Som lön alltså.
Och sen så gick jag ju jobba på krogen för att ha råd med det där.
Jag minns ju att det var väldigt tuffa, du hade det tufft i början. För du skulle ju också lära dig hur man var i tv. Och det var också ganska tuffa liksom, coacher som liksom skulle guida dig och hjälpa dig genom det där och... Ja, inklusive jag själv då, som sa att du inte fick...
Inte nu! Inte nu! Ja, nej. Nej, men det var ju lite så. Och samtidigt hade jag ju fått det där jobbet. Och jag kände liksom att jag har så mycket att ösa ur. Alltså att jag... Vad jag vill göra här. Det finns så mycket man kan göra. Men det tog nog lång tid för mig att liksom vänja mig vid kameror och vänja mig vid att synas på det sättet.
Mm.
Det tyckte jag var rätt så... liksom... Ja, svårt på något sätt.
Jag kommer ihåg när du började, för då var det här att du var konstnär. Och det kändes som att du hade liksom ditt argument för att vara där. Och då var Henrik skådespelare och jag var programledare. Det var att du var konstnär. Så du direkt upp med målarfärgspytsarna och det här. Liksom de första åren. Det som jag minns i den där lilla studion vi hade där. Men sen gick det ju så... fort känns det som, eller det kanske inte gjorde, jag vet inte, tidslinjen här igen, från det att du liksom kliver in, inte vet någonting hur det funkar med tv och uppenbarligen har problem med smink och alltihopa som verkar skitjobbigt. Ja. Alltså att få det liksom emot sig när man ska börja ett nytt jobb, det känns inte som någon drömstart direkt, och du kommer in där med de här, ja men det är så konstigt, jag kan måla, jag kan kladda, jag kan pyssla och dona så här. Men från det till att du liksom blir så otroligt kreativ och skapade så fantastiskt mycket saker, alltså i förlängningen sen då, alla de här dina egna program och toalettpappersrullarna och allt det här, och där du styr och ställer väldigt, väldigt mycket. Och gick inte det ganska fort, eller upplever du att det tog lång tid innan du kom till det här, där du kunde stå som du gör nu, eller som du gjorde ganska snart, upplever jag.
Nej, blev du producent?
Wow, jag kan det här, jag vet hur man gör, och kolla in vad jag kan göra här liksom. Mm.
Vi körde ju vi fyra. Tills, det var ju 2004 jag fick mitt första barn.
Mm.
Och när började du alltså? År?
2000.
Mm.
Så då hade jag jobbat 4 år.
Mm.
Och då, när jag var ju precis som du sa Sara, jag blev ju arbetslös. Man var ju inte föräldraledig precis. Det var ju inga löften.
Nej.
Och det fanns inte ens någon indikation på att man skulle få komma tillbaka. Utan man,
inte ens en fråga om man var intresserad av
jag
det.
Jag ägnade mitt bebisår, min äldsta, att liksom skriva programförslag, att göra grejer. Jag kommer ihåg att jag satte på dammsugaren så att han kunde somna, för han somnade alltid med den. Liksom, la honom där, satte på dammsugaren och sen satt jag liksom och försökte vara kreativ och komma på massa saker. Sen vet inte jag vad det var som gjorde att jag i alla fall...
Var det på Mos Piano som dök upp direkt
nej,
där?
Nej, nej jag fick... Jag hörde av mig till Bolibompa liksom och sa jag vill jobba. Så efter 8 månader så började jag som redaktör.
Okej, så det fanns ingen programledarplats just då? Det var liksom fullt kanske? För så har det ju varit genom åren att inte har, det har varit fullt hus som man säger.
Vet du, jag kommer ihåg själv att jag kände inte för att gå in som programledare och synas.
Nej.
Jag kände så här. Jag kan det där nu, vad det är. Jag vill, jag fattar grejer, kände jag. Eller liksom så här, jag har perspektiv. Och då skulle ju det här programmet, det var precis då som programmet skulle gå från 4 programledare på kvällstid liksom, till att bli 8. Fyllas ut, bli 4 timmar om dagen och allt det här. Och då fanns det en producent och sen så behövde de en redaktör. Och det blev jag. Och jag läste ju alla 8 programledares alla manus. Jag såg allas alltså jag jobbade så sjukt mycket, men jag läste allas manus, alltså jag var bollplank för alla. Och det var ju då vi också castade. Jag castade ju också då castades ju Nassim Al-Fakir, Marcus Granset, Stefan Juseiatak,
Doreen
Månsson, Björn Karlberg.
Jag har glömt, vem var det?
Men det är ju han som har de stora dockorna.
Ja, just det.
För det var och då några andra som Victor... inte har stannat kvar.
Viktor Åkerblom.
Han var tidigare. Jag kastade inte honom. Nej. Han kom efter typ...
Han ersatte mig typ. Ja.
Men i alla fall, så vi kastade ju alla de här programledarna. Och sen så var jag bara redaktör några månader och sen blev jag producent. För att hon som var producent hoppade vidare och då blev jag producent helt enkelt.
Och då var det för hela den här, då var det den här stora studion och barnkanalen
för hela den stora studion och sändningar
både morgon och kväll och helger.
Det var liksom ett massivt jobb. Och jag njöt så mycket av det. Att liksom bara tänka så här, allt från att liksom så här stötta de här programledarna liksom, som var så härliga personligheter. Så här, den du är, det är den vi ska bara som boosta. Och sen jobba på helheten. Liksom, vad vill vi ge ut från Bolibompa? Och då liksom så här, vi gjorde ju så mycket så allt fick ju plats. Alltså verkligen, allt fick ju verkligen plats då, kändes det som.
Ja.
Det var fortfarande så otroligt organiskt. Det var ju inte så här... alla skrev sina egna manus. Jag var liksom bollplank, om man säger så. Det var inte så här strikt och styrt och det ska vara på det här viset. Men det var ändå ett jätteskepp liksom som skulle fara framåt.
Är det någon här inne som har blivit fälld av granskningsnämnden?
Du ser så jävla nöjd ut, så antagligen har du blivit det, eller?
Ja, jag har det.
Jag har
men
inte det.
Ja, men vänta,
jag nej, jag har inte det.
Ja. Det var mitt första tv-jobb 1997, så blev jag fälld av granskningsnämnden för, inte jag, programmet, för att vi gjorde reklam i Sveriges Television.
Var det Salve?
Ja, Salve hade en kalender som man ska öppna luckor, och då gjorde jag vi en reklamfilm i regi av Morgan Alling där vi gick in och på posten och gjorde reklam för den här kampanjen. Jag måste köpa Salve-kalendern. Salve-kalendern endast 98 kronor. Ja, då blev vi fällda. Så det rök om det. Så tänkte jag att det kommer vara så här efter, tänkte jag. Så här är det jag på tv. Men det har inte hänt sen dess. Därför jag vill fråga. Du har ju blivit anmäld då.
Ja, det har varit några grejer. Så hade jag tema så här. Måla om min bil. Vad ska jag måla? Just... Vad ska vi spraya på den? Och någon bara så här. Ja, men spraya en leopard på huvuden. Och jag bara. Det var ju helt underbart. Men då blev vi anmäld till granskningsnämnden.
för sprayandet eller?
Ja. För att det var ju uppviglande, eller jag menar för att jag uppviglade
uppvigling till graffiti typ.
Exakt. Ja.
Blev ni fällda?
Kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg i alla fall att jag sa så här, det är min bil.
Det tyckte vi var bra försvar.
300 000 tittar.
Det är okej, det är min bil.
Ja, men det är min bil.
Jo, men vadå? Man får väl spraya sin egen bil.
Ja, men man måste väl få spraya vilken bil som helst om det är ett tv-program där bilen är en del av scenografin.
Ja, men vi blev liksom anmälda för det där.
Jag kan inte komma på någon gång.
Nej. Johan.
Ser jag ut som någon som blir anmäld?
Nej, men du... Nej.
Du har ju blivit... Nej, jag har inte ens varit i närheten, ska jag tro.
Nej. Det här blir kul. Tack.
Ja, tyvärr. Det fanns ingenting att berätta där.
Okay.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men sen så, då tror jag faktiskt att det var att Pomos piano. Mm. Alltså att jag fick frågan om så här, vill du göra, kan du hitta på ett musikprogram eller sagoprogram? Eller jag kommer inte ihåg något sånt.
Musikprogram.
För sexåringar. Och då ringde jag Henrik. Och då började vi spåna om detta program. Som blev ju, alltså den casting perioden. Vi ska inte ens gå in på den här, för den är så surrealistisk. Vi ringde runt till alla så här udda musikföreningar, kulturföreningar. Jag tänkte bara så här, nu ska inte vi ta första bästa 22-åriga kille med randig tröja. Som man liksom gör hela tiden. Utan vi ska hitta någon annan, någon oväntad person.
Som skulle vara musikern i programmet och fronta liksom.
På något sätt liksom. Mm. Och sen blev ju det en stor dockproduktion ju med dockor, Hickan och Kungen. Och så blev Rolando Pomo som fick jobbet där. Som var liksom en källa till så mycket mer. Liksom, dels hans bakgrund liksom från Argentina, hans 30 år då som lärare i Rinkeby. Liksom alla hans egna barn och barnbarn. Han var någonting som var roligt. Och liksom att han kunde och spanskan. Och det var så mycket liksom. Som kändes kul och spännande. Och sen så fick ju du spela alla dockor första säsongen. Typ. Mm. Och sen så kom ju Nina med och gjorde Kungen sen. En av dockorna där. Men det var ju otroligt rolig.
Jag skulle säga att det var... Var det som en ny milstolpe?
För mig var det det.
För Johan var inne på något ganska intressant. För du kom in från liksom Soldaten Schweik, drömmar om konst, ingen koll på tv. Det börjar med att väcka upp ett tonårstrauma i dig. Liksom. Hej och välkommen till nya jobbet. Här blir du örfilad liksom direkt och kommer in. Sen efter 4 år så är du liksom någon slags spindel i nätet funktion. Där du är producent för det här jättebygget. Sen så gör du ditt första egna magasins... det var inte ens ett magasinsprogram. Nej, det var ju en egen produktion. Och efter det... Så, det går alltså otroligt snabbt för dig. Vad skulle du säga är det som gör att du kommer från noll egentligen då? Med skillnad från oss andra tre som ju verkligen kämpar ganska... Liksom, och verkligen var initierade redan från början. Vad är det som gör att du ändå... För du är ju den av oss som på något vis har gjort mest i det där... TV-huset. Alltså, om jag inte har verkligen. Fel.
Alltså, Sara har gjort jättemånga olika produktioner
jo,
också.
Jo, men också mest barn, eller hur? Du har ju gått över till vuxenvärlden också. Du har gjort massa saker. Du har ju till och med anställd som någon typ av multiprogramledare på SVT under flera år.
Ja, precis. Jag blev ju anställd sen. Men det var ju
hur,
efter
hur gick
Pomos.
Det till?
Pomos, efter Pomos så gjorde jag ju... var det då som jag kanske började med Minimello då?
Jag tror det, för då hade ju du blivit på något sätt, du hade gjort det här gigantiska mastodontprojektet med Pomos Piano som är musik. Och sen skapade ju du utifrån, som jag minns det, idéer som du hade fått från din tid som Bodobompa-programledare. Den här Ylvania-världen. Nej, det var senare, förlåt. Du skapade ju det här dockprogrammet.
Och jag var tillbaka var på Bolibompa tillfälligt, så var det. Ja. Jag var tillbaka på Bolibompa tillfället och hoppade in som programledare. Precis som du också har gjort, Sara. Ja. Och även du, till. Johan. Vi har ju gått in och ut ur det där. Mm. Och då fick jag på något sätt...
Nu måste jag börja där, precis som med Supersnälla Silvestrar och Stål-Henrik, att du började skapa en värld som sen du fick en idé till en hel värld som blev Minimello och sen Ylvania. Var det inte så med bygget med Toarulls karaktärer och... För det var ju ingen som kom ovanifrån och sa, skulle du kunna göra ett musikprogram med toarullar?
Nej, precis. Nej. Jag hade fredagarna. Det minns jag. Jag var fredagsprogramledare. Jag ville göra allt av den där tiden man hade. Och då började jag liksom... Då var det bara att jag hade en docka i en toarullsfigur som hade kommit in.
Mm.
Och bara hämtade saker, musik. Det var någon av er andra som sa det också, att man gick och hämtade musik i... Grammofonarkivet.
Ja, det gjorde vi ju hela tiden.
Ja, precis. Och då gjorde jag det. Såna här genreskivor man kunde hämta. Så här liksom romantisk stämning, 30 sekunders. Rockstämning, ja. Som man kan använda för att musiklägga olika dokumentärer och program. Och då hämtade jag upp massa såna där. Och så skrev jag ju massa olika såna här. Då skrev jag massa olika såna här 30 sekunders texter.
Mm.
Och så bad jag ju alla er andra. Sara, du gjorde ju en röst där. Till första säsongen, kommer jag ihåg. Mm. Och alla fick sjunga in. Jag sjöng ju till och med själv in. Fast jag helst inte vill göra det. Och så sjöng vi in. Och så sa jag så här. Åh, då kan ni rösta där hemma. Ja. På de här dockorna. Eller vad jag sa liksom. Eller skicka in dockor. Något hände. Det bara exploderade.
För det började i Bolibompa med den här lilla veckan. Alltså förmodligen ett tema som var just då en vecka. Alltså nu ska vi ha... Så kom du på att det skulle bli ett omröstning. Och sen blev det så gigantiskt.
Det blev så stort.
Det är de största barnprogrammen i vår historia, skulle jag säga.
Nej, men alltså redan första röstningen så gick ju hela SVT-server ner. För att det klickades så mycket.
Ja, och de var ju inte beredda på det här.
Nej. Det här var ju helt absurt. Och jag förstod ingenting. Jag hade ju bara hittat någon liten scen där som jag byggde upp lite och höll på där med lite lampor och grejer. Och det här är ganska kul, för vet ni hur jag gjorde det första gången? Det var ju liksom, ni vet, på när man spelade in Bolibompa och var programledare, så hade man ju sin meny. Jag samlade all den där tiden vid 6:30. Liksom för att ha tid med alla de här, det var 4 låtar på 30 sekunder. Man fick ju inte klippa. Man fick inte banda.
Nej.
Så jag stod så här, satte på mig någon glittrig topp. Och så sa jag, här har vi nu bidrag nummer 1. Och så var det liksom, Henrik med Heddan. Och sen så gick Ingela över med pannade kameran så. Då kastade jag mig ner på golvet, kröp. Och sen så stack jag upp och spelade jag dockorna så här. Så spelade jag dockorna. Låten som var 30 sekunder lång. Och sen så la vi bara applådljud. Då kastade jag mig ner och sen ställde jag mig så här. Då tackar vi bidrag nummer 1. Nu pratade jag lite. Bidrag nummer 2. Ner igen. Och så att liksom, det finns... under samma tagning, om ni förstår vad jag menar. Hade ju bara
så
den
du spelade alla roller, programledare,
i en tagning bara.
Ja, just det.
I allt, i en. Alltså det fanns inga klipp,
var
ingenting.
Var det direkt sent också, va? Eller bandade ni?
Det var en livebandning, men tagningen var tvungen att vara en tagning.
Just det.
Mm. Förstår du? Så Ingela pannade, zoomade in dockan, zoomade ut. Det var hon han på 30 sekunder på det bidraget. Och sen pannade över. Och jag ner upp. Och sen så hade jag ju då... ner till hade jag ju mjukisbyxor och knäskydd. Och upp till hade jag en glittrig topp som man såg så här. Och sen ner... liksom, så här, och så gjorde jag 4 små bidrag.
Mm.
Och då var ju de 30 minuter, 30 sekunder. Det blir 2 minuter och så lite mellan då. Alltså det var liksom 4-5 minuter. Och sen var det så här, och nu kan ni rösta... Och sen nästa fredag var det liksom, vem gick vidare? Och då gjorde jag 4 bidrag till. Och sen så, ja, så var det ju.
Och det här blev ju, som jag sa, ett av Sveriges största barnprogram genom tiderna. Och har gått i 9 säsonger och sålt till andra länder och så vidare.
Ja.
Jag bara tänker på hur de gör nu för tiden. Men vi, när vi pratar och berättar för varandra så känner man verkligen att vi fick små frön till, i den här liksom, möjligheten vi hade i Bolibompa-världen att göra vad fasen vi ville.
Mm.
Och vi kunde leka superhjältar eller leka med toarullar. Och sen så skapades det program av det. Mm. Väldigt många program som jag har gjort också och som du har gjort. Och du har gjort en hel bokserie om ett program som du fick idé till här. Mm. Hur gör de idag?
Nej, men alltså, det finns inte. Jag kan säga så här. Vi pratade om det här när Bolibompa gick över till någonting annat.
Ja, när det var redaktörer som skulle skriva.
Ja, det här minns jag så väl. För att när jag gjorde det här Minimello och det fick växa, för sen sökte jag bara så får jag göra det här programmet nästa år som ett eget program med originalmusik.
Ja.
Och då fick vi ju det. Och så gjorde vi 9 år.
Mm.
Men när jag gjorde Ylvania, det var samma år som Minimello. Det var liksom vår och höst, så här, höst och vår. Så här. Mm. Då var det så här. Då började jag göra, det var nog Minimello först och sen gjorde jag Ylvania på våren. Då kom jag på så här, ja men de här med dockorna, det är ju så jävla härligt. Och då kan vi bygga, vi hade ju hållit på och lekt förut med liksom världar och så.
Ja.
Men då byggde jag en värld. Då var det inte heller att det stod 3 rekvisitörer och byggde en värld superproffsigt. Utan man höll ju på själv.
Mm.
Och bara gjorde visst. Själv.
Ja,
och då var det samma sak där. Varje episod. Och
papier-maché och man gjorde det där i sändning liksom.
Ja. Och varje, då var det så att varje avsnitt av Ylvania var också en tagning.
Mm.
Vilket också var så här, stocksplan allting, alla röster allting. Vilket är då kvaliteten därefter såklart.
Men det är också
som,
en
det var ju inte Henrik Ståhl som gjorde rösten, det var jag. Så jag som kämpade på, men jag övade mig upp mig ganska okej i det där. Men då gjorde jag också sagor och då avslutade jag avsnittet varje så här, rösta.
Mm.
På så här, eller hjälp till. För jag började jobba jättemycket interaktivt med webben.
Mm.
Här någonstans händer det någonting på, skulle jag säga faktiskt, på Bolibompa. Då är det ju ett gäng programledare. Och då har de liksom börjat få så här 2-3 redaktörer. Alltså nu är det proffsigt. Och det snackas så i korridoren.
Mm.
Vilket alltid sårade mig lite så här. För att man kände att man var den här, ni vet, som inte hade stått för proffsigheten. Jag hade ju varit producent förut. Och det var så här, nu är det proffsigt här. Nu behöver vi inte liksom, ja ni fattar.
Behöver
inte liksom.
Programledarna hitta på själva? Var det
jo,
så?
Det behövde de nog. Men det var ändå så här jättemycket. Man hade sin egen redaktör. Och det var liksom 3-4 redaktörer. Och var så himla. Det gick liksom. Men jag köttade väl på där med mitt liksom. Ändå där på fredagarna. Men det var liksom, nu var det proffsigt. Och då fick jag mig en liten sån här åtutning, minns jag, på SVT där liksom att. Jo, för då skulle det också, då hade man några konstiga möten på fredag. Det var någon dag i veckan när det skulle vara så här. Och då skulle man titta på något från veckan.
Ja.
Och så skulle det applåder och så skulle någon få en himla blomma.
Just
någon
det.
Fick någon blomma i någon blomkrus. Det var liksom så här. Och då,
ska du uppmärksamma det bästa klippet från veckan typ. Ja.
Och då var det så att Ylvania gick på fredagar. Och det är liksom. Det var något med det. Det kom in otroligt mycket figurer och otroligt mycket röstningar. Alltså de engagerade sig i den där sagan liksom. Och då var det liksom, jag vet inte om ni minns att det fanns ett rum där det var något strålningsrummet. Kommer ni ihåg att man inte skulle gå in i ett rum?
Mm.
Så det känns bekant när du säger det. Man kallade det för strålningsrummet. Ja. Men vad hade, vi hade någonting där inne, vi hade en lag.
Jag hade ju toarhusfigurerna där. Ja, så det var så här, där skulle man inte vara och så vidare. Och där kunde man liksom dras in av någon chef så där, liksom, i strålningsrummet, kom jag ihåg. Det var så oskönt. Och då fick jag liksom det här med strålningsrummet. Liksom att, och då var det så här, ja, du förstår att du kunde inte få den här blomman den här veckan. För att liksom, vi kan inte uppmärksamma det här. Det blir liksom för orättvist eller något sånt där. Det var så
och där låter
menar
så
att de
himla obehagligt.
Att du hade tagit för mycket utrymme, ja, tänkt, alltså. Och gjort, du hade gjort för mycket.
Men den där personen som drog in dig i strålningsrummet kanske menade väl och ville liksom så här, hint, jag hade gärna gett en blomma, men jag kan inte göra det för de andra stackarna.
Förmodligen.
För mig, det här är
men den här tiden, för mig, jag hade ju liksom släppt Bolibompa egentligen, för att sen började jag göra minimal och jag hade ju Ylvan, jag gjorde ju en till säsong och jag har kommit och gått, men mer sådär som en fri fågel liksom in och ut i det där. Det var inte längre min arbetsplats och jag kände just det här proffsiga var inte min grej. Jag gillar att bara köra. Och har man tillräckligt mycket brinn i någonting så kör man på och så gör man sitt allra bästa liksom. Jag kände att det var någonting som började bli jante på ett tråkigt sätt. Istället för att lyfta varandra och lyfta alla så blev det jante. Typ så här, dämpa dig. Och jag kände så här, fast dämpa vad? Jag tar inte från någon annan. Där insåg jag att just Bolibompa som det hade varit innan, som jag älskade så mycket, som inte för mig inte bara var programledare utan just som du sa Sara, en till möjlighet att ta ett frö, testa det, trycktesta, ha lite kul med det och sen bara wow. Det blev liksom, det blev Ylvania, det blev Pommos piano eller det blev minimal och whatever.
Just det.
Den grejen, det var en wow-grej. Men sen blev ju det någonting mer så här, det skulle löpande band och alla var så här, det är så proffsigt nu för tiden. Och jag kände bara, proffsigt nu för tiden passar inte mig. Vad jag har ingen annan värld just nu.
Hur är ditt liv idag, just nu?
Jag sitter och skriver på massa olika idéer och det är alldeles för många och de spretar åt 10 olika håll. Johan vet, för vi åt lurar av dagen och då ondgjorde jag mig över detta.
Men jag försökte ju puffa dig lite grann.
Det var jättebra, tack.
Du var ju så pigg och glad av det. Men det händer ingenting med det i alla fall.
Jo då, jag kämpar på.
Spöket upp i fönstret.
Jag kämpar på.
Ja, bra.
Nej, men jag just nu jobbar liksom som, jag vet att jag har varit i det förut, när man, precis innan man kommer på någonting nytt. Någonting som man ska hålla på med ett tag som man gillar och borra i. Jag är på 10 platser samtidigt fortfarande.
Och jag
men jag hoppas att det ska bli böcker, whatever. Men jag sitter och skriver.
Du kommer ju sakna den här tiden sen när du är igång med nästa stora grej.
Jag vet, då sitter man i skiten.
Ja, då sitter man i skiten.
Och Ylva, du och jag sitter ju tillsammans väldigt mycket. Vi har ett kontor ihop och vi har gjort en del ganska stora produktioner ihop på sista tiden. Och det har ju inte varit tv. Det var det vi trodde när du och jag sa till varandra så här. För under hela Bolibompa-tiden har vi jobbat sida vid sida men nästan ingenting tillsammans. Förutom de här få liksom inhoppen vi gör hos varandra i Bolibompa och sådär. Så då har vi liksom sagt, vi måste testa det här. Och då har det ju blivit utifrån, det var faktiskt under covid, första året 2020. Då bestämde vi oss, jag och Ylva, att vi skulle träffas en gång i veckan och bara spåna idéer. Och utifrån de träffarna så kom det ju en hel radiojulkalender och en hel bokserie som ska bli 13 böcker. Så vi håller ju på och skriver barnböcker för fullt. Och nu har vi något nytt spännande projekt tillsammans som jag verkligen håller tummarna för. För ni ska veta att jobba med Ylva, det har ni båda gjort här nu, både Johan och Henrik. Det är liksom som en fantasiboost. Och det som är så fantastiskt är att du är så jävla smart. Ja, men jag tror, när jag hörde dig berätta om din, liksom, hur du gick 4 år från liksom, att Bolibompa till att bli redaktör, till att bli producent för hela. Jag förstår det. Mm. Jag fattar att man plockar upp dig. För man får sånt, jag tror jag har sagt det till dig någon gång också, att jag skulle ta vilket programidé, bebis jag har som helst, så skulle jag lägga det i händerna på Ylva. Och jag skulle vara fullständigt trygg med att det blir 100% bra.
Jag skulle vilja gå ett steg
till. Himla bra.
Alltså jag tror också, det är någonting med kreativitet och energi och envishet. Så jag skulle kunna säga så här, man skulle kunna göra vilket jobb som helst.
Ja.
Om du gick igång på det, om det var så att organisera socialförvaltningen och du gick igång på det.
Ja,
jävlar vad det skulle hända grejer. Och det skulle hända grejer på en gång. Och det skulle vara bra, och det skulle vara uttänkt, och det skulle vara fiffigt, och du skulle bort med det som inte behövs där och in med det där. Du skulle organisera om allting. Du är ju som en naturkraft alltså, som bara snurrar på.
Ylva,
vilket naturligtvis
var
kan vara jobbigt. För jag har inte jobbat så mycket med Ylva. Jag äter mest lunch, då kan jag gå för 2 timmar. Men ni som jobbar tajtare vet ju också att man kan dras in i den här centrifugen, har jag ju hört.
Ja, men jag älskar det. Det är inget härligt. Jobbigt alls än en centrifug.
Men det är ju den här enorma energin som är liksom så fantastisk, och som sagt, och kreativiteten i det här. Och samtidigt så kan du organisera, alltså, du får ju saker gjorda. Det är inte bara så att prata.
Nej. På somrarna så har jag ibland blivit lite sådär frilansdeppig och bara sökt heltidsjobb i helt andra branscher, typ på måfå, för att jag känner jag orkar inte jaga. Jag är för gammal, jag orkar inte längre och ingen kommer vilja ha mig och nu kommer hösten och alla andra har tydligen jobb och jag vet inte vad jag ska, det är tomt i kalendern och bla bla bla. Och sen så kommer jag tillbaka till dig, till kontoret Ylva, och sen det räcker med en timme så är jag full i energi. Mm. Och jag, Ylva, du bara får mig att tro på mig själv och boostar oss. Så att den där maskinen du har inom dig är alltså helt, den är smittsam. Och det är jag väldigt tacksam för. För du har dragit upp mig mer fler gånger än du vet. Jag kan ha kommit till kontoret några gånger och känt så här, idag så har jag tappat helt förtroendet för allt. Och sen, det är liksom totalt bortglömt. 2 minuter in i vårt gemensamma jobb så är jag igång igen. Så det är fan. Och jag tänker på det du sa, Johan. Alltså, vi har varit ute och gjort en del grejer. Så här, vi har lite biblioteksbesök och lite konserter gör vi och lite allt möjligt. Och jag vet någon gång när jag var på väg där från ett biblioteksbesök så berättade du ganska länge om hur du skulle vilja ta över det biblioteket och göra om det till en fantastisk värld för barnen. Och du hade 100 idéer direkt om hur du skulle kunna bara så här förtrolla världen. Alltså så där är du. Du är ju en doer, verkligen. Men jag förstår att du behöver pausa ibland och det är nog bara bra för dig, tror jag.
Jag känner ju ingen som jobbar så hårt som du. Och det är ju på gott och ont, ska jag säga. För det är ju liksom att jobba med dig är ju... Det är ju ingenting man gör på en höft. Liksom. Man måste ju gå in hela sig själv i det. Och det har ju varit så jobbigt och så givande. Ja, men när vi har gjort Pomos piano, liksom, det är så här. Alla andra i rummet är nöjda, men inte Ylva. Liksom.
Perfektionist.
För Ylva ser att det är fel. Hur fan kan ni vara nöjda, säger hon. Det är ju helt snett. Den här dockans arm pekar ju rakt upp. Hur fan kan ni inte se det?
Och det låter fruktansvärt olika, jobbigt.
Men vänta. Så, och alla suckar. Jaha. Och sen så ser man resultatet.
Det sitter i detaljerna. Som ser dem.
Och framförallt, det, alltså, jag skulle vilja, om det här var en psykologpodd, skulle jag vilja reda lite i det där. För det är ju någonting, det är också som det här med när du börjar med löpning och sånt. Det är så här, en del människor springer för att det är så jävla gött att springa liksom. Men med dig, det är något mörkt som jagar dig. det är ju någonting i en motor, en mörk motor liksom. Och det är ju en ynnest att ha fått jobba med. Det är också... Jag känner väl ett par människor som verkligen pressar mig till det allra yttersta. Människor som har varit i situationer och ger mig jobb. Och då är ju du den ena av dem här. Liksom. Det är ju... men jag har ju varit som bäst när du har satt mig i arbete. Liksom. Mm. Jag hoppas att det inte blir sista gången. Det vore ju roligt att typ göra något projekt ihop igen. Ja.
Och ni är så snälla. Alltså, eller jag vet inte. Det är sjukt. Det är någonting galet. Men får jag bara säga... Man blir glad i alla fall. Tack för fina ord. Men får jag bara säga en sak? Att det där med socialförvaltning var väldigt roligt, Johan. För att när jag var städerska på...
apropå inget.
På Berga örlogsskolor. inom militären. Jag var 20, liksom mitt första fasta jobb efter gymnasiet. Då satt jag liksom en ära i att här att bara bli så jäkla bra städerska. Och liksom så här lära mig allt om det där. Och då var det också så att chefen gick runt ibland och skulle kolla på i skrubben liksom. Och då var det så att då var testet om man var en bra städerska när man öppnar skrubben och den har varit stängd hela helgen, då ska det liksom ändå lukta fräscht. Det vill säga du har sköljt ur allting och liksom så här. Och det där kunde jag hålla på med och tycka var väldigt kul. Alltså att liksom verkligen så här gå all in på att
så är det.
Det var bara kul. Ja.
Och det går ju igen i allt du gör liksom. Ja. Det finns ju, det är städskrubben.
Och hade du jobbat längre som städare, då hade du också börjat organisera de andra, tror jag. Och sagt till chefen att vore det inte bättre om vi jobbar i lag så här?
Och, och festerna, alltså de fester vi har haft. Det är där du ju också in och styr upp. Jag kommer ihåg någon fest. Alltså det har vi ju bilder på, det borde vi försöka, om vi kommer ihåg borde vi försöka lägga upp det. Det är den här, när vi tre, det är på en bakgården på SVT.
Ja, men det ska vi lägga ut, absolut.
När vi var, vi var ju med i någon redaktion där vi inte kände alla någonting. De hade jobbat ihop i redaktionen och vi var liksom gäster i deras program. Så var vi där inne och sen gick vi ut och så skulle vi dricka några öl på bakgården. Och det blev sånt jävla fylleslag. Oj, oj, oj. Och det kom en väktare. Och du fick med väktaren i våra lekar. Liksom.
Jag minns att jag... typ sanningen eller konka.
Ja, visst, jag minns att jag kysste en överårig maskör. Och sen blev det väldigt pinsamt i flera år efteråt, för det var någon fuktiga blickar i korridorerna. Det var fruktansvärt pinsamt, men det är så jävla roligt. Och just jag minns hur du liksom sa, nej, det här duger inte. Det måste vi göra så här. Ställ upp här nu. Och så just när väktaren kom och fick typ hålla i någon jäkla pinne när vi skulle gå runt i någon
ring. Var det limbo?
Ja.
Ja, det var en rolig fest. Har Ylva fått några frågor?
Ja, jag sitter här och kollar här, vet ni. Och då är det, och du har alltså alla de här som jag kallar för extraprogrammen, alltså det som inte var vårat bodybumparam här, utan de är ju otroligt uppskattade, som du förstår. Så det är mycket frågor, alltså dels om du vill göra Minimello igen. Alltså de vill verkligen att du ska ta upp det där igen. Skulle du göra det om du fick fråga? Och de skulle säga rent, nej, vi vill ha Minimello igen.
Nej, det skulle
igen.
Jag inte göra.
Om
vi,
inte om ens om du fick utveckla den precis som du ville.
jag tror faktiskt inte det.
Och då
inte i den form det skulle vara. Man skulle kunna göra någonting kul med det, eventuellt. Men...
Vad betyder det?
Jag vet inte. Det är väl något tråkigt. Så. Men inte göra programmet igen. Liksom. Mm. Det är ju en jättemaskin.
Sen är det ju en vanlig fråga. Ja. Det är ju också att de saknar dina program.
Mm.
Så att till exempel Superlördag. Kommer det ligga på SVT Play igen? Kommer de här programmen? De saknar dem.
Exakt.
Och då frågar de om du
Johan,
kan lösa
det. Johan,
hur är det?
Du vet väl det där. Om man vill se något program igen, vad gör man då? För att jag brukar bara säga att man måste ju be SVT. Varför lägger de inte bara upp det?
Mm. Ja. Jag brukar alltså den enda jag har hört, det som jag använder när folk frågar om mina program. Mm. Ja, skriv till repris@svt.se. Och de som gör det brukar rapportera till mig. Ja, men vi fick svar och då sa de att det var inte aktuellt nu. Och om det där då är liksom typ någon robot eller någon sekreterare som bara skriver ett svar, eller om de verkligen slussar vidare till de riktiga människor, det vet jag inte. Men det är enda kanalen jag har hört.
Jag får ju ofta frågan, varför gör ni inte mer Supersnälla Silversara och Stål Henrik? Och den frågan de har ju fått snart i 20 år sedan det sändes första gången. Och då brukar jag alltid bara säga så här, I wish. Det är bara att det ligger inte i våra egna händer. Tjata på SVT, det är de som bestämmer. Ja, det är klart att jag under åren har bett om det. Jag har suttit i möten till och med nya idéer för det här programmet. Jag vet det var tal någon gång om att Supersnälla Silversara skulle få en egen spin-off-serie. Hur kul hade inte det varit? Med Stål Henrik och grejer. Men sen blev det inte av. Och jag vill bara säga att jag har kämpat för det många gånger. Men det är inte jag som bestämmer. Och jag äger inte rättigheterna eller ens dräkten. Trots att jag liksom har hittat på det här. Så det, det är väl svaret. Vi har
och det
liksom
gäller
inte
ju
makt.
Våra program också.
Det gäller ju alla våra program. Vi har liksom inte tyvärr någon makt att påverka det. Det måste ni göra.
Ylva, sus och dus. Vad händer med dem?
Ja,
jag kommer inte ihåg så mycket faktiskt.
Gud vad gulligt. Det var så här att jag hade, det var under våran tid ju, när det var vi fyra, så hade ju jag, hittade jag på två möss som var osynliga.
De syntes aldrig?
Nej.
De var som Bertil, de bara liksom blev
sitt eget liv. Ja, fast de var alltså liksom där och de spelade bowling och
som
jag byggde
du
ju massa saker, så låtsades jag att de liksom var där hela tiden.
Som du bara såg då alltså?
Ja, Ingela såg dem också antar jag, för att hon fick också spela mot dem hela tiden. Var det här samtidigt? Vi gjorde ju Spök och stök, kommer du ihåg det? Gjorde inte vi en bok tillsammans? Det var faktiskt efter Sus och Dus.
Ja.
Men som vi hittade på den.
Ja, just det.
Men,
det var en parentes.
Ja, men Sus och Dus hade ju dem i rutan. Nej, sen gjorde jag en bok med dem.
Just det.
Och då blev jag lite pissed off helt enkelt. För att det var osynliga figurer i rutan. Som jag kallade för Sus och Dus. Alltså de syntes överhuvudtaget inte.
Just det.
Och jag hade ju en inre längtan lite. Det här som att jag ville rita och måla och så vidare. Och då fick jag... Jag trodde inte på mig själv som författare.
Men du är illustratör.
Då var ju så att en kollega som gjorde Bolibompa-tidningen, om ni minns den.
Mm.
Hon sa, men jag kan hjälpa dig att skriva om du vill. Ja, kan du det? För jag har inga författarambitioner och ingen tro på mig själv när det gäller det. Och sa hon, det kan vi lösa tillsammans. Och då skrev vi en historia. Och då tecknade jag Sus och Dus som två möss och så vidare som var ute på promenad. Och på en utflykt, bla 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 bla. Och sen när den där skulle ges ut, för den fick igenom den på Rabén och Sjögren, och när den skulle ges ut, då sa SVT, ja,
den här produkten är en självklar del i Bolibompa-buketten.
Just det.
Vilket gjorde att jag fick 5 000 och sen var det över med det. Och då hade jag illustrerat den här, det är ändå 32 sidor med liksom akvarell, jag har suttit liksom på min tid. Och jag hade kommit på sus och dus och de var osynliga i tv. Mm. Det var liksom inte en produkt som kunde härleda.
Men vad hände då? Boken gavs ut och sådär.
Och SVT tog väl hälften och förlaget tog hälften. Jag vet inte, men jag, det var liksom ingenting av det.
Går du att köpa den boken fortfarande? Vet du
det? Nej, jag vet inte om det går att köpa. Jag har fortfarande ex av den.
Den jag finns. Skriva till Ylva.
Den finns. Men den finns faktiskt, ja. Man kan skriva till mig. Den är ganska gullig.
Den är jättegullig.
Ja, det är inget fel på den boken. Men jag tror att jag bara kände så här, okej, det går inte att göra böcker då på SVT. Det var också en erfarenhet jag hade. Tänk idag, när folk liksom, en kock i SVT kan ju ha ett eget champagnemärke liksom. Mm. Och ha en fest med bindefett. Alltså, det har gått...
Ja, en annan har ju alltid haft så här, karantän i 10 veckor före och efter program när man inte får göra någonting annat. Man får inte jobba typ.
Och man har ju verkligen försökt, jag har aldrig försökt liksom göra reklam eller någonting, men det där tror jag att jag bara kände så här, åh, nu har jag gjort allt det här och så ändå bara liksom en självklart det är Bolibompa-buketten. Det kändes inte så här,
jag minns det där ordet.
Det var ju inte draken, det var ju inte liksom deras...
Det är inte så generöst mot en person att liksom gå in och ta då när man, ja.
Det var så lite, liksom... men jag, den gick inte, ja. Whatever.
Det var
en fråga som ju kanske passar alla här, det är ju då till exempel, är det någon som har ett favoritprogram av alla de vi har visat? Eller någon som har något program som ni absolut inte klarade av? Eller som ni kanske nu i efterhand känner lite extra för?
Som man själv har varit med och gjort?
Nej, det... som vi har sänt av alla program.
När vi var programledare.
Genom tiderna. Ni pratade om Arthur.
Du menar sådana program som man skulle visa?
Pingu brukar jag alltid ha som min favorit. Fortfarande genom tiden har ju gått i hela min historia, tror jag.
Mm.
Jag hatade ju Arthur.
Jag älskade Charlie och Lola.
Ja, Charlie och Lola. Det var
och jag älskade, det var den vignett som jag inte snabbspolade när jag tittade hemma.
Mm.
Den tittade jag realt. Typ. Jag tittade om den. Och när de åkte var så vacker melodi och jag... älskar jag hennes sätt att klippa, hennes collage och teckningar.
Ja, det är fantastiskt.
Den är så fin. Och sen så Pingu. Och sen så tyckte jag väldigt mycket om Molly Mus också. Ja.
Om det sitter en människa nu, en ung människa där ute nu och lyssnar på vår podd och känner att Ylva Hellens liv skulle jag vilja leva. Vad skulle du ge för råd till den personen då?
Du kan mer än du tror. Du kan mycket, mycket mer än du tror. Jag tror man kan simma liksom hur långt som helst. Man kan bestiga. Alltså man kan så mycket mer än man tror. Man måste bara lita på det. Liksom. Det är ett råd.
Tack för att du har lyssnat. Om du har några frågor till eller om någon av oss som var med i det här avsnittet så är det bara att skriva till oss var som helst. Producerat, det har jag gjort, Henrik Ståhl för Kirinaya. Hej då!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.